السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا till denna lektion där vi inshallah kommer att diskutera en väldigt viktig fråga. Och det är adab su'al, hur man i islam ställer en fråga. Det finns korrekta sätt att ställa en fråga på och det finns felaktiga sätt att ställa en fråga på. Och alhamdulillah, vår religion omfattar allt, har inte utelämnat något. Och Allah subhanahu wa ta'ala har i Koranen sagt att träd in i huset genom dess dörr. En gör saker och ting på rätt sätt. Gör inte saker och ting på fel sätt. Och det här ämnet, adab su'al, är ett brett ämne, ett stort ämne. Man kanske tänker, men vad finns det ens att prata om? Det finns böcker som skrevs av de lärda, som Khatib al-Baghdadi skrev al-Jami' li akhlaq al-Rawi wa adab al-Sami', som handlar om hur man söker kunskap. Även samma författare, och han levde för ungefär 1000 år sedan, skrev Kitab al-Faqih al-Mutafaqqih. Vi har också Ibn Abdelbar, skrev en av de största böckerna om kunskap, 2 volymer, som handlar om hur man söker kunskap och hur man ska vara med de lärda. Hur man ska sedan ta in denna kunskap och praktisera den och så vidare. Så att det är inte alltid så enkelt som folk tror. Och vi finner ju att folk gör mycket fel när de ställer frågor. Vilket var orsaken, initiativet till att jag tog initiativet att göra den här föreläsningen. För att jag har märkt att folk gör mycket fel. Och det går ibland en på nerverna. Alltså folk ibland beter sig väldigt oislamiskt. Och behöver få höra vad som är rätt och vad som är fel. Och när man skriver en föreläsning, man samlar punkter, vad ska man tala om? Alltså de tog inte slut. Alltså jag satt och skrev nu de sista punkterna. Så att det finns mycket att tala om. Jag ska försöka att förkorta inshallah och tala så mycket jag kan. Och nämna exempel på vad som är korrekt och vad som är fel. Och det, föreläsningen kommer att vara uppdelad i punkter. Inshallah ta'ala. Tayyib, när det kommer till att ställa frågor, då kommer det självklart handla om islamiska frågor. Det här handlar inte om världsliga frågor. Utan det handlar om hur man ställer en islamisk fråga. Och att ställa en islamisk fråga är någonting som Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat i Koranen. Då han säger i surat An-Nahl, Fas'alu ahli dhikr in kuntum la ta'lamun. Fråga folket av kunskap om ni inte vet. Så Allah subhanahu wa ta'ala är den som har beordrat oss att fråga folket av kunskap om vi inte vet. Och vi förstår också från den här versen att om man som okunnig person frågat folket av kunskap, så är man fri från synd. Alltså du har ryggen fri. Alltså du har frågat en lärd person din fråga och han har svarat ett islamiskt svar. Du har gjort ditt. Du kan ha gärna ett rent samvete framför Allah subhanahu wa ta'ala. Men frågar man inte de lärda när man ska göra någonting, så har man ju brustit. Då man agerar ju då på okunskap, vilket är någonting man kommer att stå till svars för. Så man ska, om man inte vet, fråga de lärda. Och när det kommer till att fråga de lärda, så är det också viktigt att fråga om det man inte vet, att fråga om tvivelaktiga saker. Det finns folk som börjat praktisera, börjat söka kunskap, börjat lyssna på lite olika föreläsningar, läsa böcker. Och frågor dyker upp. Och shaitan kanske leker med en också. Och ibland man får lite wiswas. Kanske lite dåliga tankar och tvivel. Men hur kan det här vara så här och hur kan det här vara så och så vidare. Som enkelt skulle försvinna om du frågade en person av kunskap. Alltså, det här är svaret, det här är förklaringen, den här versen förklarar den versen, den här hadithen är si och så. Alltså, problemet löst. Så att gå inte och bär på saker som tynger dig inombords. Utan fråga folket av kunskap för att lätta på ditt samvete. Och alhamdulillah, det finns svar på allting i islam. Och det finns, om den ena lärde inte kan svara på det, så finns det någon annan lärd som kan svara på det, inshallah ta'ala. För som Allah säger, att över varje kunnig person finns någon kunnigare. Och det finns ingen lärd person som besitter kunskap om allt. Vissa har kanske tafassus, de har fördjupa sig i vissa ämnen inom fiqh, någon kanske inom tafsir, någon kanske inom hadith och så vidare. Så att man hittar inshallah ta'ala någon som man kan fråga. Och att fråga folket av kunskap är också någonting vi finner i sunna. Det finns en väldigt vacker berättelse i sunnan Abi Dawud, där vissa av sahaba var ute på en resa. Och en av dem fick ett stort sår i huvudet. Han fick ett sår i huvudet, ett djupt sår i huvudet som typ gick genom skallen. Och den här mannen sov på natten och han subhanallah padrala fick en våt dröm. Och vaknar på morgonen och de ska be fajr. Så han frågar sina kompisar, yani, vad ska vi göra? Yani, hur ska jag göra? Hur ska jag göra då? Jag har fått våt dröm och så vidare. Så de sa, du måste göra ghusl. Du måste ta det stora badet. Så mannen gjorde ghusl, vilket då inkluderar att blöta ner hela kroppen inklusive huvudet. Och mannen dog. Vatten kom in i skallen och mannen dog. Och när man sen berättade det här för profeten alaihissalam blev han väldigt arg. Han blev väldigt arg och han sa, visste de inte att botemedlet mot okunskap är att fråga? Yani, det är haram att tala utan kunskap. Och kolla vilka förödande konsekvenser det kan få. Att tala utan kunskap. Att ge fatwa utan kunskap. Säga jag tror, det kanske är. Nej, tala inte utan kunskap. Det är inte tillåtet i islam. De orsakade mannens död. Subhanallah. Och i den här hadithen beskriver också profeten alaihissalam okunskap som en sjukdom. Hur? Då han sa, visste de inte att botemedlet mot okunskap, vilket tyder på att al-jahl är en sjukdom. Och muslimen ska söka skydd från Allah av att vara jahil och alltid eftersträva att stiga i kunskap och lära sig sin religion. Att åtminstone bli allmänbildad. Yani, du kanske inte kan bli alim, men åtminstone söka den grundläggande kunskapen som korrigerar din tro och din dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är kunskap som varje muslim måste lära sig. Det berättas också från många av de tidigare lärda, som Ibn Shihab och andra, att kunskapen är en skatt och dess nycklar är att ställa en fråga. Kunskapen är skatter och dess nycklar är att fråga om det. Yani, du kommer inte kunna öppna dessa skatter förutom genom att fråga. Och vissa av de lärda sa också, husnul mas'ala nisul ilm. Att ställa en god fråga är hälften av kunskap. Och man frågade Abdullah ibn Abbas, en av de kunnigaste av sahaba, hur har du uppnått den här kunskapen? Och då så sa han, bilisanin sa'ul wa qalbin aqul. Med en frågande tunga och ett förståndigt hjärta. Men hur uppnådde du kunskapen? Genom att fråga mycket. Vara frågvis. Han gick runt och han ställde frågor. Hallas. Till och med i början av islam när han var ung. Sahaba var, mashallah, fanns överallt. Han sa till sin kompis, kom, låt oss gå och ställa frågor till sahaba. Låt oss lära oss. Så hans kompis säger, men vem kommer behöva vår kunskap? Hallas. Kolla hur många ulma det finns. Kolla hur många lärda det finns. Men han insisterade. Han gick och frågade och sökte kunskap. Och subhanallah, han var ju ung. Han var ju typ 15 år någonting. Och den ena efter den andra av de äldre dog. Och vem blev kvar? Han blev kvar. Och vem vände sig folk till? Till honom. För att söka kunskap. Förstår ni? Så underskatta aldrig att söka kunskap. Och tänk inte heller att jag är inte i behov av denna kunskap. Wallah, det kanske kommer en dag då du är i behov av den. Om du inte är i behov av den, du kanske kan ge den till någon annan som är i behov av den. Så det är väldigt viktigt att ställa frågor. Och att lära sig sin religion. Det här är första punkten. Vikten av att ställa en fråga. Då sa vi att vi finner grund för detta i Koranen, i Sunnan, från sahabas agerande. Nästa punkt. Vem ska man fråga? Och det här är en jätteviktig punkt. För idag finner vi, vi finner att folk gör fel. De frågar inte de lämpliga att fråga. De Allah har sagt att vi ska fråga. Vem är det Allah nämner att vi ska fråga? Ahlul-dikr. Ahlul-dikr är folket av kunskap. Och dikr enligt vissa lärare är här Koranen. Så fråga folket av Koranen. Är förståelsen av Koranen, förståelsen av sunnan. Är ni ahlul-ilm? Fråga folket av kunskap. Och det per automatik betyder att du inte ska fråga ahlul-jahl. Folket av okunskap. Det är någonting som är totalt emot vad Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat. Och det är det vi finner idag. Att folk tyvärr, när de har islamiska frågor, islamiska problem och frågeställningar, vänder sig till olämpliga människor som inte är utbildade, kanske inte ens religiösa, och talar utan kunskap. Och det här är någonting som profeten Muhammed alayhi salatu wasalam har nämnt bland domedagens tecken. Då han har sagt att Allah tar inte upp kunskapen allt på en gång, utan han tar upp kunskapen genom att ta de lärdas liv. Tills det inte längre finns någon lärd person kvar, då kommer folket att ta okunniga människor som sina ledare. Och de kommer att fråga dem. Och de kommer sen att svara. Och de kommer att vilseleda sig själv och andra. Berättade Bukhari. Så vad nämner här profeten alaihi salatu wasalam, att från domedagens tecken är att de lärda kommer att dö. Det här kan vi se mycket av idag. Alhamdulillah, det finns många lärda kvar. Men när kunskapen minskar, behovet av kunskapen ökar. Och vad finner vi då? Att folk vänder sig till de okunniga. Och det här kan också vara relativt. Det kan vara att i en stad eller by eller ett land finns det mindre lärda än på andra platser. För att det ska egentligen finnas en lärd person eller flera lärda i varje land, i varje stad, som täcker behovet. En farkifaya som folk kan vända sig till om de har islamiska frågor. Men ibland finner att kanske ett helt land finns det inte en stor lärd person att vända sig till. Kanske inte finns i en stad en stor person av kunskap att vända sig till. Så vad gör folk? De vänder sig till ru'usen juhalen. De tar okunniga, ignoranta ledare som sina ulema. Och de här ignoranta, okunniga ledarna är inte rädda för Allah. Och därför när de frågas, de säger inte Allahu alam, jag vet inte, frågar de lärda. Utan de tar på sig den här rollen av att vara en låtsas sheikh. Och börjar att svara och ge fatwa. Halal och haram och halal och haram. Och vad händer? Folk lyssnar. Och folk följer den här personen. Och sen går de vilse. Agerar på någonting som inte har med islam att göra. Någonting som är helt fel. Det som är sunna blir bidda. Och det som är tawhid blir kyrk. Och det som är kyrk blir tawhid. Och så vidare. Yani saker och ting blir upp och ner i religionen. För att man följer dessa okunniga människor. Och det sades också att från domedagens tecken är en yultamas al-ilmu 'inda al-asagir. Att man kommer söka kunskap hos de små. Och de tidigare lärda sa, de små, det är ahlul bidda, folket av innovation, och det är de okunniga. Det här ser vi också idag. Att man söker kunskap hos okunniga människor. Eller även om du kollar bara, behöver inte gå långt bort. I Sverige, vilka är det som är så populära på TikTok och Facebook och YouTube och hit och dit? Det är bland folk som inte har någon akademisk utbildning. De är inte utbildade inom islam. De är självlärda. Kanske har gått på några föreläsningar hit och dit. De kan arabiska språket. De har lite, de är roliga när de pratar och så vidare. Kan lite termer. Kanske någon läser Koranen fint. Men de är inte utbildade inom religion. Och då är man inte lämplig. Man är inte behörig att svara på islamiska frågor. Det är viktigt att förstå det här. Bara för att en person kanske kan hålla khutban i moskén och läsa från ett papper betyder inte att han är ärlig. Det betyder inte att han är lämplig att svara på islamiska frågor. Att han är den du ska fråga. Och det här exemplet vi alltid nämner. Skulle du, om du var grovt sjuk, gå till en självlärd läkare? Eller skulle du gå till sjukhuset till en utbildad läkare? Vem skulle acceptera att gå till en person som säger jag har läst lite böcker, jag har googlat lite om medicin. Vem skulle acceptera att gå och söka vård hos en sån person? Ingen, eller hur? Men hur kommer det sig att när det är religionen det viktigaste som finns, igen i paradiset, helvetet, men shilhal, det är chill, jag vill ta, lyssna på vem som helst. Han ser religiöst ut, han är skägg. Han säger, talar religiöst och så vidare. Han har många följare. Det betyder ingenting alls. Den kollar på personens bakgrund. Är han utbildad? Vart är han utbildad? Har han suttit med de lärda? Har han studerat böcker med de lärda? Har han rekommendationer från de lärda? Och så vidare. Så man ska vara väldigt försiktig med vem man tar sin kunskap ifrån. För att den här personen kan faktiskt vilseleda dig bort från den rätta vägen. Yani föra dig till helvetet, som det har nämnts i vissa hadithen. Det kommer att komma en kallare till helvetet som talar i islamspråk. De ser ut, ger skenet av att vara lärda, ger skenet av att prata i islams namn. Men som han alla, de är du'atun ala abu'ab i jahannam. Kallar till helvetet, må Allah skydda oss. Så vilka är då de lärda som man ska vända sig till? Det är de som är utbildade. Och väldigt kort, de lärde har sagt två stycken fina egenskaper. Och de har sagt, du ska vända dig till den mentatiku bi'ilmihi wa din. Den personen vars religion och kunskap du litar på. Men du känner lugn och ro i hjärtat att den här personen, han har den islamiska kompetensen. Han är utbildad. Okej? Okay? Han refererar till de lärda. Han pratar inte baserat på egna åsikter och han tycker och kommer inte med udda åsikter och så vidare. Han har den islamiska utbildningen. Och han är också religiös. Det är viktigt. Att han själv, du ser en spår av islam på personen. Att han är gudsfruktig. En person som fruktar Allah. Och beter sig som en islamisk lärare. Det här är väldigt viktigt. För om han är fasik, han är en grov syndare. Han är inte lämplig att ta kunskap ifrån. Och om han är okunnig, han är inte heller lämplig att ta kunskap ifrån. Det är också en viktig punkt som jag nämnde lite kort här. Att den här lärda personen refererar till de tidigare lärda. Det finns inget så här, nytt i islam. Ja, det finns ny ishtihad i vissa nya frågor och så vidare. Men även där att man refererar till de lärda. De som har forskat i frågan, de som har rätt att göra ishtihad. Som kan Koranen, arabiska, hadither och de samlas och studerar frågan på djupet. Referera tillbaka. Men att någon kommer idag med åsikter som går emot, stick i stäv med vad som har nämnts från alla tidigare lärda i 1400 år. Det finns till exempel, vi har islam, traditionell islam. Vi har sahaba, vi har tabi'un, vi har de fyra lagskolorna. Abu Hanifa, Malik, Shafi, Ahmed. Och det finns konsensus i vissa frågor. De lärda har skrivit böcker, ijma', konsensus. Ja, det finns ingen ikhtilaf i vissa frågor. Och då finner vi att de här, Rawaybida, de här små, yani wannabe sheikh, kommer med åsikter som går emot konsensus. Och vad är hans dalil, hans bevis? Jag tycker, jag känner. Han skrattar bort det, viftar bort det som att det inte vore någonting alls. Går emot hela den islamska konsensus, yani, som man har varit på 1400 år. Och vem är du? Jämfört med dessa berg av kunskap, subhanallah. Så att det är allvarligt på mig. Och att man kommer med såna här udda åsikter, det kallas för shurud. När alla säger någonting och du säger någonting. Och därför Imam Ahmed sa en väldigt fin sak. Han sa, min son, hans son var också där. Han sa, min son, jag varnar dig för att anamma en åsikt som ingen tidigare har haft. Men kallas, de tidigare lärda har gjort jobbet för oss. De läser fiqh-böckerna, de säger bryts vadå att röra sina privata delar? Ja, det finns två åsikter. Kom inte med en tredje åsikt. Kom inte med en fjärde åsikt. Vem är du? Alltså, det räcker. Det de har kommit med räcker. Studera den islam som finns. Akta dig för sådana här nya åsikter. Folk som reformerar islam. Och allting, för dem det blir bara så här flummigt. Ja, det är ishtihad. Han gör istihlal. Han tillåter vad Allah har förbjudit. Det här finns inte i islam. Islam är det allvarligt. Subhanallah. Kunskapen. Som sagt, vad det är. När en lärd person, det är också jätteviktigt, shabab, när en lärd person ger en fatwa, ett svar, det ska inte vara hans åsikt. Han talar vad Allah har bestämt. Det är utgångspunkten. Att när han säger till dig, det är halal, det är haram, då menar han från hjärtat att Allah har gjort det här halal. Allah har gjort det här haram. Det är det går tillbaka till. Och han baserar sin fatwa på Koranen och sunnan och vad de tidigare lärda har sagt och så vidare. Men om någon kommer med egna åsikter, vad är det här för någonting? När han kastar Koranen och sunnan åt sidan och vi ska följa hans åsikter, så att när en lärd person kommer med fatwa, ett svar, så är det vad Allah vill i den här frågan enligt den här lärda personen. Det är hans slutsats, vad han har kommit fram till. Att det här är vad islam säger. Förstår ni? Så det är ytterst allvarligt. Och därför så sa ju vissa av de lärda, som Ibn Sirin, att den här kunskapen är er religion. Den islam är den här kunskapen. Så var försiktiga med vem ni tar er religion ifrån. Är ni med? Så i framtiden, var försiktiga med det här att bara googla och kolla på vem som helst på YouTube och så vidare. Nej. Alltså, begränsa dig till de du litar på. De som du vet, de är legit, men de har korrekta utgångspunkter. De är utbildade, de fruktar Allah, de talar med bevis och så vidare. Vi går vidare till nästa punkt. som är lite bredare. Och det är hur man ställer en fråga till en lärd person. Jag vill också poängtera här att de lärda har sagt att när det kommer till att fråga ulema, så är de lärda av olika kaliber. Det finns en stor lärd mustahid, han kan forska en fråga och komma fram till ett svar och så vidare. Sen har vi mufti kanske, som mashallah också besitter väldigt mycket kunskap, som har också rätten att ge fatwa. Sen har vi ulema och sen har vi tulab al-ilm, yani studenter av kunskap. Vi har du'at, folk som kallar till islam. Och man ska ju generellt försöka fråga de äldre och de som är mest utbildade. Men ibland går det inte. De har inte möjligheten, de svarar inte i telefonen, du kan inte språket, kan inte förmedla en fråga. Då vänder du dig till dem i ditt land som du litar på. Som kanske har kontakt med de lärda, kan fråga de lärda. Eller åtminstone kan kolla upp frågan, vad de lärda har sagt. Genom han förmedlar de lärdas fattor. Han förstår dem bättre än dig och vet källorna bättre än dig. Är ni med? Så hur är det då man ska ställa dessa frågor? Det är väldigt viktigt, för där finner vi att folk, mashallah, gör antingen rätt eller fel, eller ni har lite, saknar ibland lite adab, lite etik i de här frågorna. Den viktigaste punkten i allting är al-ikhlas. Att när du ställer en fråga så gör du det med uppriktighet. Med avsikten att faktiskt veta vad är sanningen i den här frågan. Okej? Okay? Du vill genuint veta vad är al-haq i den här frågan. Finns det folk som frågar och inte vill veta sanningen? Finns det? Ja. De har grumliga avsikter. De är så här fetwa fiskare. Gärna de frågar runt. Tills de får det svar de vill ha. Han har redan bestämt sig. Den här mannen, han ska köpa hus med ränta. Han har redan bestämt sig. Jag vill ha en villa. Halas. Så han kommer fråga runt tills någon säger halal. Och där halas, han lägger på telefonen. Då slutar han fråga. När han frågar 20 personer, alla säger haram. Har ringit till någon, säger halal, halas. Nu fick jag höra det jag ville höra. Är han uppriktig? Nej, det är inte uppriktighet. Utan du ska utgå ifrån, jag vill veta, vad säger islam i den här frågan? Vad säger Allah i den här frågan? Är det halal eller haram att köpa hus med ränta? Vad säger bevisen i den här frågan? Så att man går tillbaka till att man är uppriktig. Okej? Okay? Så även om folk skulle svara olika, att du även då rannsakar svaren. Jenny, vem svar är det som överensstämmer med Koranen och Sunnan? Återigen, det är konsensus att ränta är haram. Enligt Koranen och Sunnan, och det är från största av synder. Och det är inte tillåtet att ta räntelån. Det är att kriga mot Allah och hans profet. Det är förbannelse från Allah och hans profet. Men chans. Ta inte ett räntelån. Det är klart och tydligt. Men folk de vill ha. Jenny, den här som halal. Halal mufti som man kör, allting är tillåtet. Och då har man en felaktig avsikt. Och vet också att om du har den här avsikten och du inte bryr dig om bevisen och du bara kör över bevisen och bara följer dina lustar och följer de här personerna som är easygoing, خلاص, du är inte ursäktad hos Allah på domedagen. För du frågade inte de lärda med avsikten av att få ett korrekt svar. Du frågade de lärda med en felaktig avsikt för att få det svar du ville ha. Förstår ni? Allah musta'an. En annan felaktig avsikt, det kan vara att man ställer en fråga för att visa upp sig. Att få uppmärksamhet. Och det här är någonting som profeten Muhammed har berört, alayhi sallallahu alaihi wasallam. Då han sa i en sahih hadith att den som söker kunskap för att argumentera med de lärda eller för att tjafsa med de okunniga och för att vända människornas ansikten mot sig, alltså få deras uppmärksamhet, kommer Allah att ta in i elden. Så en person som vill visa upp sig, han går till sheikhen, han har läst på lite hemma och han vill få uppmärksamhet, han säger, sheikh, jag har en fråga. Det nämns i Bukhari, hadith 4445, och han sa i den här boken, och han sa i den här boken, och den här sa, och den här sa. Jag tycker, wow, en kunskap, eller hur? Men varför gör han det? För att visa upp sig. Det är klart att det är fel, men han ställer inte frågan med en korrekt avsikt. Taib, en full fråga. Är det tillåtet att fråga en chef om någonting som man redan vet svaret på? Nej. Är det?
Ja. När du vill till exempel att andra
Ahsant. Som vem? Som vem, exempel. Vem gjorde så? Ja, eller bättre än Sahaba. Ja? Jibril, precis. Nej, det är tillåtet att ställa en fråga med avsikten av att andra ska höra svaret. Jag vet svaret. Du sitter med ungdomar, till exempel. Och du frågar chefen, ja, chef, är det en stor synd att inte be? Du vet, det är en av de största av synder kallas. Men du vill att han ska prata med ungdomarna om vikten av att be. Chefen, han fattar också. Han vet, de här kanske inte ber, men först med bönen. Så hur, istället för att chefen bara ska börja prata om bönen, han, ja, ni kommer med en fråga som startar igång diskussionen, förstår ni? Så det är tillåtet att ställa en fråga i ett undervisande syfte. En annan viktig punkt när man ställer en fråga är att frågan är tydlig. Att man inte döljer viktiga detaljer. Att frågan är tydlig. Jag ska nämna exempel. Ibland folk ställer roliga frågor. Någon skickar en fråga, han säger, är det halal att köpa hus? Va? Vad tycker ni om den här frågan?
Ja.
Va? Det är svaret. Det är halal att köpa hus. Men vad vill han egentligen? Han vill köpa hus med ränta. Eller vem säger när det står i Koranen, det här är att köpa hus? Det är halal att köpa hus. Alla har ju tillåtit att köpa hus. Men det är väldigt fult. Är det halal att köpa hus? Okej, jag svarar, ja det är halal. Ska han sen gå och ta ett lån på banken? Och så han ska säga till alla på domlöja, fråga den chef. Nej, då har inte ryggen fri. Du har inte nämnt de avgörande detaljerna. Och det är också viktigt att när man frågar så att man är klipsk och förstår vad är avsikten bakom den här frågan. Förstår ni? Så tydlighet är jätteviktigt. Det händer ibland också att någon är väldigt grumlig och otydlig i sin fråga. Om man ger ett svar. Okej, jag kollar upp frågan. Jag ger ett svar. Och sen kommer en följdfråga. En jätteviktig detalj som han glömde nämna i frågan. Som ändrar hela frågan. Och då måste man gå och kolla upp frågan igen. Förstår ni? Och det har hänt ibland. Man har kontaktat mig. Jätteviktig fråga. Kul, kan du fråga en chef? Okej, jag kontaktar en chef. Vilket inte är lätt. Och sen efter personen får svaret. Det var frågan var fel ställd. De här detaljerna missades. Men kom igen. Fråga igen. Håll jag skäms. Vad är det för någonting? Oseriöst. Så det är jätteviktigt att avgörande detaljer är med i frågan. Och att man är tydlig med hur man ställer frågan. Ja, när man nämner de viktiga detaljerna. Och det är inte tillåtet att undanhålla viktiga detaljer. För att få det svaret man vill ha av chefen. Utan nej, nämn det som är viktigt. Det som måste nämnas ska nämnas. En annan viktig punkt när man ställer frågor är att grunden är att man frågar för sig själv. Eller man ställer inte frågan genom någon annan. Varför? För att du frågar en lärd person så kanske han behöver ställa en följdfråga. Och du sitter inte på svaret. Och det här är jättevanligt. Folk hör av sig och säger, och det är oftast kvinnor, min kompis man skilde sig från henne. Okej? Okay? För det första, varför ringer du? Varför ringer inte han för? Eller min man gjorde så. Varför ringer inte han? Det är mannen som har skilt sig. Det är han som har gjort den här gärningen. Då är det han som ska fråga. Det är inte hans fru eller hans frus kompis som ska fråga. Det är mannen som ska ställa frågan. För det är där man kanske kommer behöva ställa följdfrågor. Okej? Okay? Han skilde sig, han var arg. Hur pass arg var det? Kan hennes kompis svara på det? Hur arg mannen var när han skilde sig? Om han inte kunde skilja på rätt och fel. Han var gärna ilsken och han ursinnig, han kunde inte tänka klart, kallas skilsmässa, han räknas inte. Men vem kan svara på den frågan? Det är inte hans frus kompis. Kanske inte ens hans fru kan svara på den frågan. Det är han som kan svara på den frågan. Så han är den som ska ställa frågan i grunden. Och återigen här, när man ställer frågan genom någon annan så blir det ibland oklarheter. Gärna i de här detaljerna kommer inte fram. Och svaret kan bli fel. Sen går personen och säger, men chefen sa det, halal. Fast skulle alla detaljer ha nämnts kanske svaret skulle vara någonting annat. Eller personen kanske förmedlar frågan fel också, vilket är ett annat problem. Att en person får ett svar så han går och säger någonting annat till personen. Och ni vet hur fel det kan bli ibland när saker går runt, eller hur? Så väldigt viktigt att man i grunden ställer frågan själv. Men ibland kan det ju vara tillåtet att ställa frågan genom någon annan. Om du är personen är pålitlig, nämner alla detaljer och förmedlar svaret korrekt. Okej? Okay? Som Ali radiallahu anhu var gift med Fatima, profetens dotter alaihi salam. Och han sa att jag var en person som fick mycket bevis. Han är mycket stark och fick mycket försats. Han sa att jag skämdes att fråga profeten salam, måste jag göra ghusl varenda gång? Så jag skickade en miqdad. Han skulle fråga åt mig. Okej? Okay? För jag skämdes, jag hade gift med hans dotter. Ska jag gå och fråga honom de här frågorna? Alltså, han skickade honom, han gick och frågade, han kom tillbaka. Det räcker med, du är ni tvättar och du gör vodå. Du behöver inte göra vossel varenda gång. För ibland är det tillåtet. En annan viktig punkt när man ställer en fråga är att man inte förlänger, man inte drar ut på frågan. Och det här är jätteproblematiskt för att de lärda, deras tid är begränsad. De har inte tid. Och ska vi tala om folk av kunskap i Sverige, typ ingen är anställd för att göra da'wah. Ingen är anställd att sitta vid telefonen och svara på folks frågor. Alla har andra jobb. Andra har familj, alla har familj. Och de jobbar volontärt, ideellt, frivilligt. Och de har lite tid över. Och ska svara på kanske 40-50 personer som ställer frågor om dagen. Så du ska komma och prata om ditt problem och ditt äktenskap i en timme. Men egentligen frågan tar 2 minuter. Egentligen, wallah. Han gjorde och han sa. Jättelångt, detaljerat. Händelser och hit och dit. Men egentligen det handlar om ett problem med äktenskap. Så att väldigt viktigt att man förkortar sin fråga. Och därför ibland måste man avbryta folk. Och säga, person bara prata på. Vad är din fråga? Ja, ni har inte tid. Så att jätteviktigt att man förkortar frågan. Och man kommer fram till själva punkten. Vad är den islamiska frågan? Okej? Okay? En annan viktig fråga är hur man ställer, alltså frågor är olika, de är av olika kategorier. Det finns mindre frågor och det finns större frågor. Det finns frågor som är så stora att om de ställs till en sheikh i ett muslims land, han kommer att säga frågan till mig, gå till domstolen. Men ta du din fru och gå till domstolen. Det här kan inte jag svara på. Det här är för stort. Såna här frågor skickar folk till de som gör da'wah i Sverige i ett kort sms. Jag skiljer mig från min fru 3 gånger. Vad händer? Bara sådär. Den frågan är enorm. Otrolig. Är din fru haram eller halal? Är ni skilda eller inte skilda? Du skickar mig ett sms på 2 rader. Bara sådär. Kom igen. Det här kräver följdfrågor. Det här kanske kräver att ni samlas inför en person som kan döma mellan er. Är du med? Så att stora frågor kan inte ställas sådär. Chef, jag har en kort fråga. Och så är det en jättestor fråga. Jätteallvarlig fråga. Så att man är försiktig. Stora frågor ska inte ställas sådär simpelt. Det ska inte ens vara en skriftlig fråga. Det här, du måste ringa. Boka tid. Chef, jag har en viktig fråga. Vi skiljer oss. Ja, det händer lite saker. Är skilsmässan korrekt eller inte? Jag kan inte ta det på en kort sms. Förstår ni? Så att vissa frågor är stora. Det är inte, det går inte bara ställa sådär. En annan sak, och det här är jätteviktigt, det är tvistfrågor. När det uppstår en tvist mellan 2 parter, och det vanligaste är man och fru. Okay? Ibland kan det vara släktingar, ibland kan det vara affärspartner och så vidare. Men det finns en tvist. Och då kommer den ena personen till en lärperson då och bara kallas. Min man gjorde så, kan prata en halvtimme om allting dåligt han gjorde. Ni förväntar du dig att den här chefen ska säga om du har rätt, din man har fel? Nej, han får inte göra så. Han får inte döma, det här är inte ens en fetva fråga. Han får inte döma tills han har hört båda sidorna. Så det funkar inte heller. Att bara prata ut sig, prata av sig alla sina problem och bekymmer och allt skit som har hänt under äktenskapet. Och sen, mashallah, han ska ta ditt parti. Utan att höra den andra parten. Nej. Kom, sitt tillsammans, mannen och kvinnan. Han måste kunna få försvara sig. Hon måste kunna få försvara sig. Personen måste kunna få svara på dessa anklagelser och så vidare. Är ni med? Så det är också fel. Att du bara kommer och nämner saker och ting från en sida. Var den här mannen som kom till Suleiman, profeten Suleiman alaihissalam. Han sa, min bror har 99 lam. Jag har 1 lam, han tog det från mig. Det låter jättedåligt, eller hur? Va? Han har 99 lam, din egen bror. Du har 1 lam, han tog det från mig. Wow, det låter ju orättvist. Men det visar sig att Han hade 100 lam. Brodern hade tagit ett lam från honom. Nej, Hannas, du måste höra båda sidorna. Ibland folk har hört av sig. Ja, min man slår mig, min man slår. Sen man pratar med mannen, men hon slog mig. Det är också... Ingen ska slå någon, jag säger inte att det är rätt. Men jag bara säger att du kan inte bara höra en sida av berättelsen. För folk ibland vill svartmåla den andra. Jag målar upp personer som är shaitan. Sen när du hör andra sidan av berättelsen. Ah, det var inte sant, och det var förvrängt, och det var förstorat, och det var förvinklat. Alltså, du kan inte ta sådana här frågor på ett sms också. Utan om det är en trist fråga, alltså, gå till någon lärd person som kan. Ja, ni är dumma mellan er. Eller hämta din pappa, hämta hennes pappa. Sitt tillsammans, som alla har nämnt i Koranen. Det här är det korrekta sättet. Inte att skicka iväg en vinklad fråga och sen tro att, mashallah, chefen ska ge dig rätt. Funkar inte så. Och om personen ger dig 100% rätt utan att höra hans sida, då också kanske ifrågasätt personens kunskap. Det ska han inte göra. Han måste vara rättvis och höra båda sidorna. Han kan ge generella svar. Ja, min man försörjer inte mig, min man misshandlar mig. Det är fel, syster. Han får inte göra så. Han är skyldig att försörja dig. Ja, visst, han kan svara generellt. Det här säger islam. Men sen om det här gäller den här specifika situationen, då måste man kanske höra båda sidorna. Och det är också en annan viktig sak när det kommer till frågor. Och det är att idag har vi ju internet. Och det finns ju, alhamdulillah, mycket översatt. Många fatawa, många islamiska frågor är översatta av de lärda. De finns tillgängliga på många olika språk och man kan hitta dem. Grunden är ändå att man ska alltid försöka fråga en lärd person. Och grunden är inte att man ska gå och googla. Okej? För att om du nu googlar, Allah har aldrig vilken hemsida du hamnar på. Är den pålitlig, inte pålitlig? För många skickar ibland en länk. Ja, jag hittar den här fetton. Till en helt så här skum hemsida och ibland en hemsida som inte ens är Allah hade sunnah wal jamal. Och ibland så kanske du hittar en fatwa, men den här fatwan är specifik för ett visst fall. Specifik för en viss person. Och den kan inte implementeras på dig. Och vem är det som avgör det? Personen av kunskap. Men ibland folk de googlar, kallas, jag hittar en fatwa och köper den. Men försök att vara säker på att det här faktiskt gäller i ditt fall, kan implementeras på dig. Det är också viktigt. Att idag man inte bara kör den här chef Google och kallas. Jag behöver inte ringa någon och behöver inte fråga någon. Löser alla problemen själv. Det kan också bli upp och ner som vi har sett idag. Folk hittar, ja, ibland förstår saker fel eller åsikter som kanske är lite udda och så vidare. Och det orsakar ibland kanske ännu större problem. En annan punkt när det kommer till att ställa frågor är också att man måste vara realistisk. Ja, nu ställer jag en fråga. Och det går tillbaka till sunt förnuft. Som ibland vissa verkar saker. Yani, den här personen du frågar, har han tid, kan han, är det realistiskt att han kan svara på din fråga? Jag ska nämna ett exempel. En gång en person skriver till mig, vilka är de stora synderna? Är det en bra fråga?
Ja, den är bra.
Ja, men hur ska jag svara på dem? De stora synderna är 70 stycken. Vilka är de? Ska jag ge ett meddelande och skriva ner 70 synder? Ska jag rabbla upp dem och spela in ett meddelande? Nej. Jag kan säga, bror, mashallah, läs Kitab al-Kabair, de stora synderna av det här vill. Där nämns de. Jag kan svara så, men frågan inte är realistisk. Eller på det här sättet, vilka är de stora synderna? Bara sådär. Det är en jättelång fråga. Eller ibland folk ställer jättekomplicerade frågor och han säger, bror, spela inte in, skriv svaret. Det tar jättelång tid, kanske tar en halvtimme. Vi ska forska i frågorna. Sen skriva ner alla åsikter, alla bevis och allting. Vem har tid? Ni måste vara realistiskt. Det kan inte vara någon så här omöjlig fråga. Ibland en fråga, det kräver en föreläsning. Det kräver flera föreläsningar. Det är inte heller en fråga. Och då vad gör man? Då skickar man länk till en föreläsning. Alla, lyssna på den här. Jag kommer inte svara på din fråga. Det här är en djup fråga. Du måste sätta dig in i frågan. En annan viktig sak när det kommer till att ställa frågor, det är att inte så här bombardera alla. Jag ska nämna exempel här. Att någon har en fråga och skicka frågan till alla som kommer upp i ens huvud. Och sen komplicerad fråga, kanske tar en kvart eller 20 minuter att kolla upp och svara på. Skicka den till han och han och han och han och han. Och de vet inte om att alla har fått den här frågan. Och alla lägger ner 20 minuter på att svara på frågan. Och personen får typ samma svar. Är det här schysst? Av de här personerna vars tid redan är jättebegränsad. Utan istället, kallas, jag har inte tid, fråga honom. Eller jag har frågat alla, kallas, du behöver inte svara. Är ni med? Men att bara fråga alla så där. Och det märker vi ibland, vi skickar så här, men jag fick den här frågan, ja, jag fick den också, jag fick den också, jag fick den också. Varför? Det är inte schysst. Folks tid är begränsad. Fråga en person. Eller nämn att du har frågat flera den här frågan. Så att du inte slösar folks tid. En annan viktig sak när det kommer till att ställa frågor är att man inte ska skämmas. Adam al-haya. Att inte vara blyg och inte skämmas. Al-haya och min al-iman. Att vara blyg är från iman. Men inte när det kommer till att söka kunskap. Yani, man måste våga ställa även känsliga frågor. Och kanske våga nämna känsliga detaljer. Och därför, vad sa Aisha radiallahu anha? Ni'man nisa. Vilka förträffliga kvinnor, Ansars kvinnor. De hindrades inte att utbilda sig i religionen av blyghet. I deras blyghet hindrade de inte från att utbilda sig i religionen. De ställde känsliga frågor ibland. Viktiga frågor. En annan kvinna, hon kom till profeten alaihissalam, hon säger Rasulullah, om en kvinna får en våt dröm, ska hon göra rusul? En känslig fråga, eller hur? Hon sa inte det pinsamt, jag kan inte fråga. Hon frågade. En annan kvinna kom och sa, min man typ han är impotent. Och hon gjorde så här med hennes kläder. Alltså, hans könsorgan, den är sådär. Som kläderna, bara ramlar ner. Hon behövde svar. Det är ett äktenskapsproblem. Vad ska jag göra? Så att även ibland känsliga frågor måste ställas. För vad händer om man inte frågar? Om man är blyg och inte frågar, du får inget svar. Sen kanske du kommer agera felaktigt. Och därför, vad sa Mujahid, Ibn Abbas student? Han sa, Allah yata'allam ithnan. Det finns två personer som aldrig kommer att lära sig. Den blygsamma och den som är högmodig. De här två kommer inte lära sig. För om du sitter, du går på, det här kanske är mer om man ska studera. Du sitter längst bak på föreläsningen i flera år. Du har 1000 frågor i huvudet, men du vågar inte fråga chefen. Kommer du bli en alim, kommer du bli lärd? Nej. Utan som Ibn Abbas sa, att du behöver en licensa ul. En frågosam tunga. Som är aktiv i att ställa frågor. Jenny, legitima frågor. Och vad man kan göra också, om det är en sån här fråga som är lite pinsam, man kan ju ställa den genom en tredje person, en annan person. Eller man kan ju fråga åt sig själv i tredje person. Till exempel, du säger, en broder undrar. Du menar dig själv, du är en broder. En broder undrar, han har den här frågan. Eller en syster undrar, hon frågar om sig själv. Det kan man också göra. Det funkar. Men att man i alla fall inte låter blygheten hålla sig tillbaka från att lära sig. Motsatsen, man ska inte heller vara högmodig och tänka att, ska jag gå och ställa en fråga? Jag är äldre, han är yngre. Kanske outbildad, han är utbildad. Skäms inte, eller hur? Var det inte Omar som hämtade Ibn Abbas framför äldre sahaba? Ibn Abbas hade rätt, de hade fel. Eller hur? Och vissa av de tidigare lärde Imam Bukhari och så vidare berättade hadither innan de fått skäl på ansiktet. Började berätta hadither och så vidare. Så man får inte vara högmodig. Då man tar kunskapen från en person som är berättigad, spelar ingen roll om han är yngre, spelar ingen roll. Ja, det, vad som nu kan ligga bakom, man får inte vara högmodig och tänka att vem är jag eller jag är för stor för att gå och fråga den här personen. Då kommer man inte heller att lära sig. Ibn Abbas, han sa en väldigt fin sak. Han sa, dallaltu taliban fa'azzaztu matluban. Ja? Dallaltu taliban. Att jag ödmjukade mig som en student i att söka kunskap. Och Allah ärade mig som en lärd. Ja, du kan inte uppnå kunskap förutom genom att ödmjuka dig inför de lärda. Och ställa frågor och gärna ödmjuka dig. Med högmod, du kommer ingenstans. Subhanallah. Och det nämns till och med väldigt vackert. Att Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, när han hade en fråga till någon av de äldre sahaba, han var kunnigare än dem. Vad gjorde han? Han gick till deras dörr på dagen, Medina, det koket. Okej? Okay? Och han la sin mantel typ som skydd mot så här, sanden och solen som blåste på honom. Och satt utanför personens hem utan att knacka på. Tills personen kommer ut. Han säger, ursäkta, jag har en fråga till dig att ställa. Och mannen säger, du, profetens, yani kusin, alaihissalatu wassalam. Varför kallar du inte på mig? Jag skulle komma hem till dig. Han sa, nej, det är så här vi är beordrade att göra. Vi ska komma till kunskapen, inte be kunskapen komma till oss. Förstår du? Vem var han? Abdullah ibn Abbas. Kolla hur ödmjuk han var ändå. Förstår ni? Och vem blev han? Mashallah, han blev Habrul Umma. En av de kunnigaste inom islam. En av de kunnigaste inom tafsir. Subhanallah. För att han ödmjukade sig och ställde frågor, mashallah, fick då den här stora kunskapen. En annan viktig punkt när vi kommer till att ställa frågor, det är också generella tips som vi behöver ha med oss i livet. Det är att vissa personer tror att man kan ringa till en sheikh eller en student av kunskap och man kan få en så här quick fix. Han kan bara lösa alla problem i livet. Det är någon ringer och värsta problem och säger, sheikh, kan du, finns det någon dua du kan göra? Eller finns, alltså han tror att man kan lösa det sådär. Stora problem som kräver ibland, eller kanske lite mer avancerade lösningar, kanske en plan av flera lösningar för att personen ska komma upp på fötter och så vidare. Men han vill ha det snabbt, det ska gå enkelt. Jag har levt kaos, jag mår dåligt psykiskt, jag mår inte bra, jag vill må jättebra imorgon. Funkar det så? Nej, det funkar inte så. Och du tror att det är så här en mirakel, chefen Mashallah, han löser och fixar allting. Som vissa kulturer, om du har problem, du går till chefen, han skriver till det papper. Du viker upp pappret, lägger det runt halsen eller under kudden och Mashallah, alla problem löser sig. Finns det här i islam? Finns inte. Finns inte sådana här problem. Utan du måste fixa din relation till Allah. Sen, inshallah, Allah kommer att fixa dina världsliga problem. Och det är en process ibland. Du har bagage, du har varit med om många saker i livet som har gjort dig olycklig. Då kanske det ibland kräver lite tid att komma upp på fötter. Så man kan inte heller förvänta sig att de lärda bara kommer med så här enkla lösningar på stora problem. Allah måste. En annan viktig punkt när det kommer till att ställa frågor är att man frågar innan man fattar ett beslut. Okej? Okay? Innan man agerar. Du ska göra någonting islamiskt. Och ett vanligt exempel, till exempel, en man vill skilja sig. Okej? Vad är det vanligaste? Alla ringer efter att de har skilt sig. Och hör av sig efter att de har skilt sig felaktigt. Inte innan de skiljer sig. Jag ser hur skiljer man sig i islam. Hur är den korrekta vägen att skilja sig? Det här är jättesällan. Det vanligaste är att folk ringer när det är pannkaka. Yani, det har blivit kaos och han har skilt sig fel. Han har gjort bid'a och han har gjort haram i skilsmässan. För det finns korrekt skilsmässa. Och det finns haram, bid'a, skilsmässa. Och tyvärr, de flesta hamnar i den här bid'a. På grund av jahl, okunskap. Vad händer med kunskap, företal och handling? Du får inte agera i islam innan du har kunskap. Och har du inte kunskap, det är då du ska fråga de lärda. Du ska inte fatta förhastade beslut. Vårdslösa beslut. Och sen ringa sheikhen och han ska städa upp skiten efter dig. Det funkar inte så. Fråga först, agera sen. Men tyvärr många, eller ajala, de har den här stressen. Subhanallah. Och det är också ett problem. Att ibland folk orsakar kaos. Som vi nämnde innan lite grann. Någon går och gör zina och hit och dit. Och kvinnan blir gravid och sen är ingen av sheikhen. Vad ska vi göra? Ska vi göra tog? Ja, vi vill gifta oss. Men det funkar inte. Vi måste vänta tills hon föder. Nej, men släkten kommer få veta. Det är inte mitt problem. Du har gjort zina. Det här är konsekvensen av det du har gjort. Jag kan inte komma och kompromissa med religionen och ge dig någon fatwa som passar dig och din familjesituation för att dölja dina synder. Du som har satt dig själv i problemet, du får ta konsekvensen. Men ring inte och kasta allting på sheikhen och tror att han ska fixa alla dina problem. Ibland man får faktiskt ta ansvar för sina egna problem. Eller hur? Ibland de lärda kan komma med lite lösningar och råd och tips och så vidare. Men att bara sopa upp skiten efter alla, det funkar inte heller. Och det är också en annan viktig punkt när vi kommer till att ställa frågor. Att du ska söka den islamiska bestämmelsen. Vilket betyder att du inte ska komma med känslor. Känslor när du ställer frågan. Som vissa gör. Och säger, sheikh, vi bor i en liten lägenhet, jättemånga. Vi har barn som har ADHD och vi har hit och dit. Vi har stått i kön länge. Vi vill köpa hus med ränta. Och så han nämner jättelång berättelse och jättesorglig. Jättesvår situation, vi bor i ett utsatt område hit och dit, vi måste köpa hus med ränta. Men frågan är, får man köpa hus med ränta? Egentligen alla de här sakerna, de faller inte in i frågan. Svaret ändras inte. Men vad gör du för någonting? Du får, han som svarar, han ser som the bad guy. För han bryr sig inte om dina problem. Han säger haram. Jenny, han kör över. Det är fel också. Jenny, kom inte med massa känslor för att få ett svar som passar dig. Utan, var uppriktig när du ställer frågan. Vad säger islam om det här? Det är jättevanligt också. Folk säger, jag har inte hittat jobb, jag har svårt att hitta jobb. Nu jobbar jag med haram. Vad ska jag göra? Jag kan inte säga att det är jobba med haram. Jag kommer aldrig säga att det är jobba med haram. Ingen lärd person kommer säga att det är jobba med haram. Varför vill du ringa till någon och få honom att säga detta? Nej, annars. Frukta Allah, hitta ett halal jobb. Men det här du gör nu, det är inte tillåt. Hur mycket känslor som än är ibland. Förstår ni? Det är också viktigt att man inte försöker att gärna vinkla eller styra den lärde till det svaret man vill ha baserat på emotions och snyfthistorier och så vidare. Nej, du kanske har en jättejobbig situation. Må Allah hjälpa dig, må Allah underlätta. Men i slutändan, vad säger Allah i den här frågan? Förstår ni? En annan viktig punkt när det kommer till att ställa frågor är att man som person som svarar på frågor ibland måste ha lite bakgrundsinformation. Vem är det som ställer frågan? Vem är du? Vad är din situation? Och vad är utgångspunkten? Och så vidare. Innan man kan svara på vissa frågor beror på just detta. Är du en man? Är du en kvinna? Är du gift? Är du inte gift? För ibland svaret skiljer sig beroende på vem som frågar. Situationen för personen. Så det är också viktigt att man är tydlig med de här sakerna. Vem man är och vem ens situation är. Och ibland blir det väldigt... Så ett vanligt exempel. Någon skickar en fråga. Om jag åker till Örebro och jag är resande. Är jag resande om jag åker till Örebro? Vad ska du svara på den frågan?
Vart åker du ifrån?
Hur ska jag veta det? Du ser här, ditt Instagram-konto 123ABC. Jag vet inte om det är man eller kvinna. Jag vet inte var du bor någonstans. Vad vet jag vart du bor? Jag har 83 kilometer, men vart bor du någonstans? Det kan inte jag veta. Förstår ni? Så att många tar för givet ibland att den som frågas vet allting. Det funkar inte så här. Utan, nej, var tydlig när du ställer frågan med vem du är. En annan viktig sak är att om du vill spela in en persons svar eller sprida det vidare eller ta screenshot, att du frågar om tillåtelse. För att en person kanske svarar på din fråga väldigt kort. Det kallas väldigt kort. Men visste han att det här ska läggas upp på Facebook som ett officiellt svar, då kanske han skulle säga nej. Det här, om du skulle lägga upp det så här, då skulle jag skriva bevisen och hit och dit om olika åsikterna och så vidare. Det är inte passande att bara lägga upp ja eller nej på sociala medier. Alltså jag skulle inte godkänna det. Så att fråga innan du skickar någonting vidare. Okej? Okay? Det kanske också är personligt. Du kanske nämner någonting personligt i svaret och sen det sprids vidare. Nej. Utan fråga om tillåtelse innan du screenshotar och skickar vidare eller sprider personens fråga vidare. En annan viktig punkt är att du också, om du ställer en fråga så här offentligt, till exempel nu på föreläsning, att du tänker på vad är frågan. Är det verkligen ett måste att jag ställer den framför alla? Finns det folk som kanske inte förstår sig på frågan? Det kanske blir för mycket för dem. Är ni med? Så komplicerade akida-frågor, olika grupper och sekter och djupa frågor om ödet, allas egenskaper och hit och dit. Och de sa. Personen kanske är ny, kom hit för första gången. Han ska höra den här komplicerade frågan. Är det lämpligt? Nej. Ta frågan privat. Eller jag har problem med min släkting och hit och dit och tvistfråga. Framför alla. Man har sett sådana saker. Nej, ta det privat. Och vad sa Ali radiallahu anhu? Han sa att ibland kanske du berättar en hadith eller liknande framför folk som blir för mycket för dem. Förstår ni? Man ska tala till folk på deras nivå. Så det är också viktigt. I vilket sammanhang är du? Och det händer ibland. Du kanske sitter, som vi sa tidigare, med ungdomar som har lite problem med bönen och försöker börja praktisera islam. Och så kommer någon och ställer jätteavancerade frågor. Ja, det finns olika åsikter mellan de här två tjejerna och han svarade på honom. De här två, vad pratar han om? Eller hur? Kanske skrämmer iväg dem. Det är viktigt att man fingertoppkänsla. Sunt förnuft, som jag sa. Vissa frågor, namn, ställ dem offentligt. Vissa frågor, ställ dem privat. En annan viktig punkt, och det är att om du har fått ett svar av en lärd person och du inte förstått svaret, vad gör du då? Du ber honom förklara. Är det fel? Nej, det är inte fel. Utan ber chefen förklara. Varför? För annars han svarar och du av respekt nickar och du går därifrån. Har du fått svaret? Nej. Du fattar inte ens svaret. Så att, fråga Sheikh Wallah, jag förstod inte. Förklara återigen. Det är lugnt. Han kommer förklara. För det viktigaste för honom är att ge dig svaret på din fråga. En annan grej är också onödiga frågor. Som vi sa, att de lärdas tid är begränsade. Och ibland ställer folk onödiga frågor som egentligen de kan kolla upp jätteenkelt. Som till exempel, när är salat al-isha? Ska du skicka den här frågan till en chef? Ja? När är isha? Varför? Kan du inte kolla upp den frågan själv? När är isha? Eller, jättevanlig fråga, när är ramadan? För det första bara alla vet när ramadan är. Men man vet på ett ungefär. Och tjejerna kommer kolla på Google. Typ, när infaller ramadan? Det står den datumet eller det datumet. Alltså det är ingen komplicerad fråga. Som du behöver fråga någon lärare. Du kan själv kolla upp den igen. Så sådana onödiga frågor. Undvik dem och spar folks tid. En annan viktig punkt när det kommer till att fråga de lärda är att man också har respekt till de lärda. Att du inte talar till dem som vem som helst. Varför? För de lärda är profeternas arvtagare. Warathatul anbiya. Och någon som bär på profeternas arv, ska han inte respekteras? Ja, han ska respekteras. Vi går till chefen och säger, brorsan, jag har en fråga. Ska du säga så? Nej, han kanske är din bror, men du kan inte säga så. Tala med respekt igen. Eller hur? Så det är viktigt att man har ihtiram, respekt till de lärda. Inte höjer rösten, inte talar ohövligt, inte kanske till sin respekt igen, som han har. Så som man skulle tala till en far. Tala med respekt. Och vad sa profeten Ali? Han sa, jag är som en fader till er, jag lär er. Din muallim, han är som din far. Därför man brukar säga al-walid, fader till lärare. Och han säger abnai, mina barn. Tala med respekt. Tala inte så här respektlöst till de lärda. Och vad är respekt också? Det är att man inte stressar de lärda. Att man väljer rätt tid, rätt plats. Och man också tänker på att den här sheikhen, han är en människa. Han är ingen robot. Han är ingen sån här Google, du skriver frågan, du får svaret. Han är en människa. Han har kanske arbete, han har familj, han har föreläsningar. Och han har också känslor, humör som dig. Han kan vara jätteledsen, kanske någonting har hänt. Han kanske har haft en tvist med någon, han är jätteirriterad. Och sen ringer du och du vill att han ska svara perfekt och han ska vara jätteglad. Och han ska ge dig all tid i världen och han kan inte ens tänka klart. Eller han kanske inte har sovit. Han kanske är jättesjuk, sitter på akuten. Och sen du blir arg för att han gav dig ett kort svar. Han svarade lite kallt. Du måste ge honom ursäkt. Han är en människa, så som du är en människa. Och han har känslor, så som du har känslor. Och han är inte bara kanske upptagen, mer upptagen än vad du är. Eller hur? Så man måste ha överseende med de lärda. Och inte tro att de är robotar, att de är perfekta hela tiden. Utan de är också människor. Och det är också viktigt det här med att välja tid och plats. Ibland, någon kanske har en jätteviktig fråga, han har förberett den. Och han går till sheikhen efter föreläsningen när han är på väg till bilen. Tillsammans med 2-3 andra personer. Det tar 3-4 minuter att gå till bilen. Och den här frågan tar 10 minuter att svara på. Är det rätt tid och plats att ställa den här frågan? Nej, det är inte det. Därför vissa av de lärda, det var Ibrahim al-Sheikh, man kom till honom och säger, han frågar sheikh i bilen. Han sa, nej, vi svarar inte på frågor i bilen. Kom till moskén. Ja, det finns plats. Tid för att svara på frågor. Och det är viktigt. Det var någon gång en kille, han ringer mitt på natten. 3-4 gånger. Jag tänker, det är akut. Mitt på natten, 2 på natten tror jag. Vad var hans fråga? Ja, jag sitter med några killar, vi diskuterar, det halal äter McDonalds. Tänk, du ligger på sängen, du ser mobilen, lysa. Vad är det som händer? Det är akut, du tänker. Han sitter och chillar med sina bröder, är det halal äter McDonalds? Är det här sunt förnuft? Är det här fingertoppskänsla? Nej. Idag handlar det om att skicka en fråga, typ kanske när som helst, och chefen han svarar när han kan. Men ibland folk skickar frågan, och sen efter 10 minuter frågetecken. Efter 20 minuter frågetecken. Efter en halvtimme frågetecken. Vad är det här för någonting? Kan inte göra så här. Vår personen svarar när han kan. Okej, han svarar inte efter 2-3 dagar. Säger, ursäkta, såg du min fråga? På ett fint sätt igen. Det hände kanske den ramlade, den kom långt ner i chatten. Ursäkta, såg du min fråga? Men inte där frågetecken. Någon sa till en broder, en av våra studenter. Han skickar en fråga eller någonting. Och sen direkt efter, varför svarar du inte? Det är respektlöst. Ja, kanske sitter på jobbet. Kan inte ens röra mobilen ibland, 3 timmar. Det är respektlöst. Men vem tror du att du är? Ja, har du betalat den killen för att svara på dina samtal? Då kan du kräva och säga det är respektlöst att han inte svarar. Men han jobbar inte åt dig. Var glad att han ens kan svara. Att han är tillgänglig. Han svarar när han kan. Och det är också en annan sak. Att idag är folk överkänsliga. Att, som vi sa exemplet av att en person, han kanske svarar lite kort på en fråga. Han kanske låter lite hård i sin ton. Folk är olika också. Folk är på olika humör som jag sa. Men att man hittar ursäkt. Vad var det Omar sa? Hitta 70 ursäkter till din broder. Om du kan tolka någonting på olika sätt. Och det finns 70 sätt att ge en ursäkt. Ge honom 70 ursäkter. Hitta ursäkter till folk. Okej? Okay? Var överseende. Men idag folk är överkänsliga. Om någon höjer rösten lite eller sätter någon på plats, han blir jättearg. Det är också fint. Det var ett fint uttalande jag hittade från imamen Ajurri. Han var imam i Mekka för 1200 år sedan. Han skrev en bok om akhlaqul ulama. Hur man ska vara när man söker kunskap och när man blir lärd. Och han säger att när han sitter med de lärda så sitter han ödmjukt. Han är ödmjuk i sig själv. Och han sänker rösten. Han överröstar inte de lärda. Och han frågar dem med ödmjukhet. Och han frågar mest av de saker som berör hans dyrka till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är nödvändiga frågor. Och så säger han: "Och yukhbiruhum annahu faqirun ila ma yas'al minhum." Och han informerar de lärda att han är i behov av deras kunskap. Ja, sheikh, jag behöver den här kunskapen på ett respektabelt sätt. Och om han frågar och får ett svar, så ska han vara tacksam. Han ska visa dem tacksamhet över den kunskapen de har givit honom. Och han säger sen, och om de blir arga på honom. Han ställer en fråga till en lärd person och den lärda personen blir arg på honom. Okej? Så ska han inte bli arg tillbaka. Utan han ska istället rannsaka sig själv. Varför blev han arg på mig? Och gå och be om ursäkt. Förstår ni? Ja? Och han ska inte störa dem med frågor. Han ska inte vara jobbig med frågor. Vad är det jag vill komma till här? Att ibland den lärde personen, han kan, som vi sa, han är som en far. Ska en far inte ibland sätta ner foten mot sina barn? Sätta dem på plats? Han ska alltid vara så light och snäll och alltid smila. Han ska aldrig säga ifrån. Nej, ibland behöver man säga ifrån. Vissa personer ställer jobbiga frågor, ställer frågor och hit och dit och dumma frågor. Man behöver ibland säga till. Personen måste förstå att det här är inte okej. Man kan inte alltid köra den här light, snäll stilen. Folk behöver ibland, förstår ni? Men folk är överkänsliga. Han sa sådär, jag ska aldrig mer gå på hans föreläsning. Nej, ibland, vissa av de tidigare lärda kastade ut folk från lektionen. Säg, gå härifrån, vem är du? Respektlös, du sitter och leker med pennan på lektionen. Det var någon av de lärda. Han såg en elev sitta och leka med pennan. Han ställde sig upp och gick därifrån. Ser ni inte, vad är ni för studenter? Förstår ni? Men ibland det krävs att man sätter folk på platsen. Så här får du inte fråga, det här är fel. Det här är respektlöst. Fråga så här istället. Och folk ska vara tacksamma och ta åt sig. Varför blev han arg? Ja, det kanske är något fel på mig faktiskt. Rannsaka dig själv. Och det är en viktig punkt faktiskt att ha bejakande. Och det är också viktigt när en person svarar. För ni kanske inte är lärda. Men ni kommer att ställas frågor av arbetskollegor, jobbkollegor, familjemedlemmar. Och ibland är det enkla frågor som ni kan. Och profeten Ali har ju sagt att förmedla det ni har hört om mig, även om det är en ay. Det är något enkelt, det är något tydligt i islam. Det kräver ingen fatwa eller någonting. Du kan förmedla det vidare. Du frågas om någonting. Så det är också viktigt att veta hur du ska svara på personen. Och det är viktigt att självklart svara med kunskap. Och att vara tålmodig. Ibland okunniga människor kan bete sig väldigt, kanske dåligt och så vidare. som vi finner att profeten Alaihissalam var väldigt tålmodig med beduinerna. De kom, de var väldigt respektlösa och så vidare, men han förstod vilka de var, var de kom ifrån, och han var tålmodig med dem. Att yani tunazzilunas man nazilahum, vet att folk är olika. En lärd person är inte som en okunnig person och så vidare. Civiliserad person, ociviliserad person, ung person, äldre person. Yani folk är olika, ny muslim, äldre muslim. Yani ta till folk på deras nivå. Det är också viktigt med ett ta'anni, att man är lugn när man chefen svarar, att han inte stressar fram svaret, utan han verkligen ger dig tid, ställer följdfrågor och inte ger felaktiga svar, utan yani kollar att saker och ting är på sin plats och ger svar när tiden är inne. Och sen en annan viktig sak som också, och det här kan ni, ska ni se oss de lärda, det är att de riktigt lärda är de som underlättar för folk inom islams ramar. Och det här var ett Sufyan al-Thawri som sa att den riktiga alim, den riktiga lärda, är den som underlättar för folk. Att försvåra för folk kan alla göra. Men vad menar han här? Att en person kommer, har ett problem, och den lärde kollar på situationen. Ja, det finns faktiskt här ett undantag för det. Du är tillåten att be sittandes till exempel. Så jag hittade undantaget för dig. Varsågod. Det är tillåtet för dig att slå ihop bön. Att säga nej, haram, det är enkelt. Det kan alla göra. Men inom islams ramar, det är viktigt där, inte utanför islams ramar, kunna hitta, är ni där Allah har underlättat. Och vem är det som gör det? Det är de lärda. Och därför, subhanallah. Vem är det ofta som tar hårdast på religionen? Är det de lärda eller de som är nypraktiserande? Varför? Varför är nypraktiserande? Är det nya muslimer? Varför tar de religionen hårdare än de lärda? Okunskap, de är jahala. De har inte kunskap. De har läst en liten text, de har förstått den fel, de har begränsat den, de har inte sett helheten i frågan, de känner inte till principer, qawaid och sol och khalas. De fattar sin egen uppfattning och den är kanske jättehård, jättesträng. Medan du finner att den lärde, det är halal. Den sista viktiga frågan jag ska ta upp idag, och det är något som berör oss alla, det är vikten av att säga Allah a'lam. Vikten av att säga jag vet inte. För en av de stora synderna är al-qawlu 'ala Allahi bila 'ilm, att tala om Allah utan kunskap. Att hänsynslöst bara kasta ur sig halal och haram och fatwa, jag tycker, jag tror, jag tänker, jag gissar. Nej, det där finns inte i islam. Islam, subhanallah, du ska vara försiktig. Du ska vara rädd. Man frågade Abu Bakr radiallahu anhu om en aya i Koranen. Enkel aya. Yani typ, han sa, vilken himmel ska skydda mig? Vilken jord ska hålla mig säker om jag talar om Allahs bok utan kunskap? Men han skakade. Säga någonting om Koranen utan kunskap. Fruktade att det skulle komma någonting från himlen på honom. Att tala om Allah utan kunskap. Säga någonting. Det får man inte göra. Och vi finner i hadithen att profeten alaihi salatu salam frågades frågor, han svarade inte. Han sa Allah här. Tills Jibril kom och informerade honom om vad Allah hade sagt i den här frågan. Och då svarade han. Är ni med? Så han svarade inte. När man frågade honom när i domedagen, han sa Allah, Allah, endast Allah vet. Jag vet inte den här frågan. Så, om han säger Allah här, vem är du att inte säga Allah här? Änglarna sa, la ilma lana. Vi har ingen kunskap om detta. Vem är du att inte säga Allah här? Det kom en man till Imam Malik, en känd berättelse. Han kom hela vägen från Afrika. Och det sägs i vissa berättelser att han reste i 6 månader. Och han kommer till Imam Malik i Medina med ungefär 40 frågor. Okay? Som hans folk, de har skickat honom. Han är ansvarig sändebud för att få de här islamiska frågorna besvarade. Så han kommer till Imam Malik och börjar fråga. Första frågan, han sa Allahu a'lam. Andra frågan, Allahu a'lam, la adri. Tredje frågan, Allahu a'lam, la adri. Jag tror han svarade på 6 eller 7 frågor. Yani 30, mer än 30 frågor, han svarade inte. Mannen, han säger, ska jag gå tillbaka till mitt folk och säga Allahu a'lam? Han sa, ja, gå tillbaka till dem och säg Imam Malik, sa Allahu a'lam. Det är det enda. Jag vet inte, Allahu a'lam. Gå tillbaka och säg, Imam Malik vet inte. Det är enkelt. Och som vissa av de tidigare sahaba sa också, lärda och sahaba, de sa att yani vad är det som säkrar mig mer än att säga Allah? Det är så enkelt och du får mig att vara så trygg. Förstår ni? För att om du börjar prata om Allah utan kunskap och du börjar ge fatwa hit och dit, vad var det Abdullah bin Umar sa? Han sa att vissa av de här människorna, de vill göra våra ryggar till broar till helvetet. Ja, ni ska vara deras bro till helvetet. Ja, ni ska ge felaktig fatwa, göra halal på det som är haram, och vi och de ska gå till helvetet. Nej. Alltså, vi ser Allah här, vi vet inte. Fråga någon annan. Låt oss kolla upp frågan. Frågan om mer lärd och så vidare. Men tala inte om Allah utan kunskap. Abdurrahman ibn Abi Layla, han sa jag träffade 120 av sahaba från al-Ansar. Och varenda person jag frågade av dem, en islamisk fråga, önskade att jag hade frågat hans broder. Sahaba. Han frågade 120 personer islamiska frågor. Och varenda gång var reaktionen, då borde ha frågat honom istället. Men det är ett stort ansvar. Jag vill inte ta det här ansvaret att svara på islamiska frågor. Men de gjorde det ändå för att det är en skyldighet. För det är också en viktig sak att på samma sätt som du har en skyldighet att ställa frågor till de lärda, har också de lärda en skyldighet att svara på dina frågor. Annars faller de in under kitman och ilm. De håller, vad säger man, döljer kunskap, vilket är en synd i islam. Förutom om han vet att han ställer den här frågan för att orsaka problem. Han är inte uppriktig att ställa den här frågan. Då behöver han inte svara. Men om en person har behov av ett svar och jag säger nej, så ska jag inte få svar. Det är en synd. Du måste svara på personen om du har svaret. Men har du inte svaret, är du osäker, säg Allahu a'lam. Man sa också, Imam Malik studenter, de sa om vi skulle skriva ner alla de gånger han sagt Allahu a'lam, skulle vi fylla böcker. Vi satt på hans lektion, om vi skulle skriva ner alla Allahu a'lam, skulle vi fylla böcker av de gångerna han har sagt det. Och Ibn Mas'ud, han sa en rolig sak, han sa att den som svarar på allt han frågas, han är mijnun. Den som svarar på allt han tillfrågas, han är galen. Det är en person som inte fruktar Allah. Det går inte att en person har svar på allt. Du vet att någonting inte stämmer. En idag till exempel, en av de största lärda, Sheikh al-Islam, Sheikh bin Baz rahimahullah. Hans studenter nämner, han sa hela tiden. Yani, de sa vi hämtade inte honom, vad sa de? Kanske 200 frågor. Han svarade på 50, eller på 50 av frågorna. Så sa han, Allah al, la adri. Låt oss kolla upp den, kom tillbaka imorgon. Låt oss skicka den till de lärda. Han var den största läraren. Han sa, låt oss skicka dem till, låt oss studera frågan. Och hans elev sa, de här frågorna, de här 50 frågorna, var frågor som du och jag skulle svara på. Och han var så, Allah al, la adri, jag vet inte. Försiktiga, förstår ni? Och samma sak Imam Ahmed, som memorerade så mycket hadith och kunskap. Även där, de nämnde hela tiden, han svarade, Allah al, la adri, kolla upp, kom tillbaka. Du frågar någon annan och så vidare. Subhanallah. Men idag, mashallah, du finner Abu Fatwa. Han svarar på allting. Ja, det finns inte att han håller tillbaka. Vi hinner inte ställa färdigt frågan. Han svarar på den. Det betyder också på att han kanske inte fruktar Allah som han borde frukta. För att som vi sa, en fatwa är ett svar från Allah. Så det här är Allahs åsikt i den här frågan. Att någon bara tar lätt på allting, det är någonting man ska vara väldigt försiktig med. Allah lyssnar. Jag ska avsluta med en fin athar från Ali radiallahu anhu. Där han sa, bevara eller kom ihåg fem saker. La yakhafu al-abdu illa dambah. En tjänare, alltså en muslim, ska bara frukta sina synder. Alltså konsekvenserna av sina synder. Wa la yarju illa rabbah. Och endast hoppas på sin herre. Wa la yastahil jahil an yas'al. Och låt inte den okunniga skämmas för att fråga. Wa la yastahil alim. Inlam ya'lam an yaqulu Allahu a'lam. Och den lärde ska inte skämmas om han inte vet att säga Allahu a'lam. Och as-sabr, tålamod i el-iman, eller i förhållande till el-iman, är som huvud i förhållande till kroppen. Och vad skulle du säga om en kropp som inte har ett huvud? Wa la imana liman la sabra. Och den som inte har något tålamod har ingen iman. Så vad han säger här, relaterat till kunskap, väldigt fint. Just det här med att ni skäms inte för att fråga. Lär dig, utbilda dig, fråga och lär dig religionen. För att den som inte frågar kommer inte lära sig. Och den som är lärd, om han tillfrågar, ska inte heller skämmas att säga Allah. Jag vet inte. Förstår ni? För kunskapen är något stort. Det är något viktigt. Och om ni ser, som jag sa, folk tar lätt på kunskap och vet att det är något som inte stämmer. Man kom till Imam Malik också. Man hade islamiska frågor. Så vad sa mannen? Han sa, imam, den här frågan är enkel. Det är en enkel fråga, en lätt fråga. Han blev arg. Han sa, det finns inga lätta frågor. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Vi ska uppenbara till det, ett tungt ord. Men alla frågor i islam är stora. Till och med minsta frågan, skulle du säga bismillah och göra wudu, det är ingen enkel fråga. Det är alla frågor. Ska du högakta ta'zim? Ska du högakta Allah? Högakta Allahs uppenbara till högakta kunskapen? Men om någon är så här easy going och hit och dit och skämtar med fatwa, personen är inte lämplig att ha kunskap ifrån. Förstår ni? Men personen ska högakta kunskapen. Så, mashallah, det var väldigt många punkter vi gick igenom. Och hoppas att ni inshallah och ta'ala har catchat, fångat upp vissa av de fawaid som vi försökte att förmedla, inshallah och ta'ala. Och att vi alla i framtiden tänker när vi ska formulera en fråga. Hur vi skriver den, när vi skriver den och till vem vi skriver den. Så att vi inshallah och ta'ala ställer frågor korrekt och får ett korrekt svar. Och dyrkar Allah azza wa jalla med insikt, kunskap och på ett korrekt sätt. Om Allah subhanahu wa ta'ala ökar oss i kunskap, förlåt oss för våra synder, höja våra nivåer och ge oss det bästa paradis. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ja.
Om man är inte så kunnig och man ställer en fråga, är det obligatoriskt att man får veta bevisen eller räcker det att man får svara?
Jättebra fråga. Har man som lekman rätt att fråga efter bevis? I grunden, ja, du har alltid rätt att fråga efter bevis. För att den lärde personen, som vi sa, det är inte hans privata åsikter. Utan hans svar måste vara baserat på Koranen och Sunnan och vad de tidigare lärde har sagt och så vidare. Så du har rätt att fråga efter ett bevis. Han kanske inte kommer på bevis, alltså, kan alla bevis utan till i huvudet, men du har rätt att fråga efter bevis. Och det är också bra att man som lärd, när man svarar, svarar med kunskap. Eller svara med bevis. Så att man vänjer folk att det här jag har sagt, det har en grund i Koranen eller Sunna och så vidare. Så att lekmännen också lär sig. Förstår du? Det är också bra faktiskt. Men det är inte måste. Därför om du finner idag Fawzan till exempel. Han frågas. Han säger la yajuz. Naam. La. Det är jättekorta svar. Jättekorta svar. En, två rader. Men ibland också det ligger en hög med frågor, 200 frågor. Jag ska svara på alla detaljerat. Och sen, som jag sa, de lärda skiljer också på när man svarar på frågor. Han sitter i en sal med flera hundra studenter och det är massa frågor. Han kanske svarar generellt, enkelt igen. Men sitter han med 2-3 studenter hemma som är väldigt kunniga, kanske han svarar jättedjupt. Förstår du? Han går in i olika khilafat, olika åsikter och vem som hade rätt och vem som hade fel och så vidare. Men han sitter där, han vet att det finns ammo från moskén, det finns han som inte förstår sig på ikhtilaf, olika åsikter och hadith ba'if och hadith mansukh. Så han svarar enkelt, förstår du? Det funkar också, det är inget fel med det. Men det är helt okej att fråga efter bevis. Tjamma. Precis, mycket bra fråga. Om det är en fråga där det finns olika åsikter, till exempel är den som lämnar bönen kafir. Så det är så här jättestor fråga. Folk har skrivit böcker på 100 sidor. Eller ska man läsa Fatiha här bakom imam? Så det är jättestor fråga, jättedjup fråga. Det finns olika åsikter. Så han svarar med det han tycker är korrekt. Förstår du? Och då blir det också så här att han kanske inte behöver lämna bevisen för att det är en ytterligare fråga. Så nej, det ligger mycket i det faktiskt då. Men om det är så tydligt, är det haram och äta gris? Ja, det är haram, Allah säger i Koran. Så nämner han versen till liksom. Förstår du? För det finns inga olika åsikter i frågan.
Ja. Ja, är det opassande att ställa en fråga som inte berör föreläsningens ämne?
Nej, det får man göra. Man får ställa en fråga som inte berör föreläsningens ämne. Det är också den punkten jag glömde ta upp, som de lärde diskuterar. Får man ställa hypotetiska frågor till de lärde? Hypotetiska, alltså så att det har inte hänt. Många av sahaba och de efter ogillade detta. När man kom till vissa av dem och sa jag har en fråga, då så sa de har det hänt. Då sa de nej, han sa men kom tillbaka när det har hänt. Förstår du? För ibland, det här kallas för takalluf, yani, och det nämndes i hadithen att de innan oss gick under för att de ställde för mycket frågor. Yani, för mycket hypotetiska frågor, onödiga frågor. Man tappar fokus från det som är viktigt och börjar ställa hypotetiska frågor. Yani så här, om man med DNA skulle korsa en gris och en ko, skulle det vara halal? Är det en viktig fråga? Va? Nej! Om någon shuno skulle göra det, varsågod, kom och fråga. Va? Men det har inte hänt och det är kärlek kommer inte hända. Så fråga inte. Ja, om man är på månen, vilket håll ska man bli åt? Åk till månen, inshallah, fixa en biljett. Inshallah, vi kommer svara på det frågan. Förstår du? Så att, ställ inte för mycket onödiga frågor. Lär dig vad som finns i religionen. Det är det viktigaste. Gå tillbaka till grunderna. Amen.
Hur ska en
lekman
skilja mellan en lärd och någon som alltså, leker att han är kyrk? Man kan inte. Man gör.
Hur ska man göra?
Hur ska en lekman skilja mellan en lärd och en person som inte...
Nej, hur ska man som lekman skilja på en riktig lärd eller student av kunskap och någon som är så här wannabe sheikh som är själv utnämnd imam som inte är utbildad?
Wow.
Alltså man får ju kolla på vem är personen? Vem är han utbildad? Det ska inte vara svårt. Alltså idag om du googlar, du skriver in en persons namn, du kan hitta deras sida, deras historia. Han är utbildad vid det här universitetet, han satt med de här lärda, han studerade de här böckerna, de här rekommendationerna, han är ju da'wa i 20 år och så vidare. Du hittar de alla lärda. Om någon kommer, Sheikh Fulani, han kom från en grotta igår, ingen vet vem han är. Så lyssna inte på honom. Vem är han? Eller någon poppar upp, börjar praktisera, han kan bra arabiska, sen börjar da'wa. Så vem är han? Ursäkta, vad har han studerat? Vad har han utbildat? Du måste ha kompetens, utbildning, behörighet för att kunna yttra dig om islam. Alltså svara på frågor och föreläsa och så vidare. Det går inte. Men idag det har blivit en huller och buller. Vem som helst pratar om religionen. Förstår du? Allah muslim. Lite som svenska riksdagen. Vem som helst kan bli politiker. Eller hur? Svetsare blir statsminister. Ingen utbildning. Allah muslim. Ja, Amo.
Jätteviktigt bra. En fråga jag har. En kvinna med tre barn i Belgien frågar en chef i Al Jazeera. Jag har tre barn och jag bor dåligt område.